Podplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med Messiah Hallberg.
Klara doktorat.
John Melander Lambrell.
Hörrni, ett mysterium har lösts här under julledigheten.
Jaha.
Jag pratade om att jag hade en hamster då när jag var lite yngre. Jag var en 20-21 år, så hade jag en liten hamster som sen dog då, och anklagade jag min fru för att ha haft ihjäl den när hon stängde in den i en liten garderob. Ja, men efterforskningarna har då pågått här under julledigheten, och min fru var inne hos en sån djurexpert på någon djurbutik. Och för jag hade skickat ut henne, vi har ju skaffat en ny hamster. Min son fick en hamster när han fyllde 10. Och då skickade jag ut min fru till, låter ju så gammaldags, skickade ut, hon gick ju frivilligt, men inte som jag skrek, ut i huset kvinna, utan jag sa, skulle du kunna gå till en djuraffär, så här. Och då sa jag, var på jakt då efter det som min förra hamster, han som du hade ihjäl, älskade, såna här små morotsflingor, torkade morotsflingor, det var min...
Specifikt?
Ja, men det var min vän Nisse Hamsters paradrätt, han älskade det, han blev tokig. Jag brukade fylla min handflata med de här små torkade orangea flingorna, och så hoppade han upp i min hand och så bara stoppade han kinderna så full så att han nästan exploderade, va? Ja, han älskar det. Och då sa jag, det här vill jag att du går på jakt efter då. Och då pratar de med någon som jobbar i en djurbutik, och då säger han, ja, oj, 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 oj. Morotsflingorna, ja, det är en tråkig historia. De har ju inte varit på marknaden på många, många år nu. Och då visade det sig då att de här morotsflingorna, de var så fyllda med socker att det hade varit en epidemi av dvärghamstrar då, som hade dött en för tidig död.
Nej.
Av diabetes. De hade då fått sockersjuka.
Men får man diabetes av att äta för mycket socker? Är inte det kontroversiellt?
Ja, i hamstervärlden så är det tydligen fortfarande så.
Du kan få typ 2 diabetes, tror jag, för du slår liksom ut din kropps... förmåga att liksom reglera insulinet.
Jag vet att folk med diabetes kan vara känsliga för sånt här, så jag väljer att inte nämna om det här överhuvudtaget. Det gäller morotsflingor och människor i den kombinationen. Men det den här djurexperten sa, jag vill inte ha någon i den här diabetes, alltså de är ju trevliga människor, men jag vet att de kan vara stingstämma och sånt där. Så jag pratar inte om människor med diabetes. Jag pratar om just sibiriska dvärghamster med diabetes. Och då sa den här kvinnan att morotsflingorna, de sockrade morotsflingorna, har tagit död på så många dvärghamster. Så att jag vill då be om ursäkt. Mysteriet är löst. Det var inte min fru då som hade ihjäl min lilla hamster, utan det var jag då som hade ihjäl honom. Ofrivilligt såklart, med kärlek och...
Det är roligt ändå att du har haft ihjäl den genom att ge den en välfärdssjukdom.
Var det att min hamster var motsvarigheten till en sån fet jävel i Florida som till slut har hjärtat bara exploderar? De har byggt sig.
Vad gott med transfett.
Ja, det var Nisse Hamster det. Må han vila i frid.
Men om det var ditt fel, finns inget rättssamhälle för dvärghamster? Alltså, kommer du undan med det här nu?
Det känns ju inte okej. En liten domare som kommer döma mig till att jag får sitta i sånt litet fängelse.
Ja, litet, men de kan ju anpassa det till din storlek.
Ja, fast det tror jag är svårt, för det blir nog ett litet fängelse som jag så lätt kan kliva ur varje dag.
Du får sitta i buren.
Och sen kommer den. Men grabbar, kan vi snacka om det här?
Rättegång.
Jag dömer dig till en dag i bur.
Och de har sådana peruker på sig som man knappt ser deras små pepparkornsögon. Nej, John, jag tror inte att det finns något sånt rättssamhälle.
Det borde finnas.
Det är det många som har sagt genom åren. Välkomna hit, kära lyssnare. Välkomna hit, Klara och John. Det är ju, som ni vet, en ganska speciell dag idag. Det är den 20 januari.
Ja.
Och det är såklart annandag Messiah. Jag vet inte hur ni två väljer att fira. Själv så har jag bullat upp ett rent pepparkaksbord här hemma, kan man säga. Det är, man får ta hur mycket man vill, brukar jag säga, just när det är annandag Messiah. Man brukar... Annars så brukar jag begränsa mig kanske till 2-3 pepparkakor i yoghurten. Men är det annan Messiah, då är det fritt fram.
Vadå, pepparkakorna som du har köpt på rea efter jul?
Just det är så himla billigt nu. Det går ner i pris för varje dag. Så himla härligt tid om man har jultock. Ja. ska börja låta.
Men är det
jag
över bara, efter tyst, inte, idag?
Där var vi klara. Anna Dahl med Saja, välkomna hit.
Och nu är det här är sista dagen då, eller?
Sista dagen på just den här helgen. Och nu väckte jag min lilla hamster här i buren med den här pampiga musiken. Han tittar ut alldeles sömndrucken. Han förstår inte, ja min lilla vän, det är Anna Dahl med Saja. Han vill ut och fira såklart.
Lever han fortfarande?
Ja, han har inga motflingar överhuvudtaget. Stackaren, han är så gullig när han tittar ut med sina små pepparkorns. Ja, han är söt. Klara, du sa att du hade lite känning i halsen och då tänkte jag att för fan, man vill inte riskera något i dessa tider.
Nej, precis. Nej, men jag har gjort sådana här hemtest också. Jag har liksom lyckats köpa sådana hemtest som inte fungerar. Alltså, den visar ingenting på någon av linjerna. Hur är det möjligt?
Vadå, ingen av linjerna?
Nej, inte ens testlinjen. Ingen,
det betyder att man är död.
Ja, för det är så det känns. Nej, men jag känner mig lite skruttig faktiskt. Så det skulle vara min tur att inte ha fått omikron nu. Jag vill ju ha den nu så jag slipper få den sen när jag ska föda.
Vilket datum är det du är beräknad till födseln?
Ja, men runt den 26 februari, slutet av februari. Så det är liksom, ja, det är väl typ 6.
Du är en av få man känner som har aktivt försökt att bli infekterad. Alltså du åkte kollektivtrafik och sånt där.
Jag hade velat ta det nu också, för nu har jag också precis bokat. Ni kommer ihåg häromdagen när jag pratade om Mother Blessing, den här ritualen.
Just det, de här tunga järnsmyckena som man skulle smida och sådär.
Ja, men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra en sån, fast jag ska göra den själv. För jag vill inte att människor ska sitta i grupp och massera mig och sjunga till mig och sådär. Utan jag gör den själv, så att det finns då ett spa-hotell utanför stan som heter Yasuragi eller något sånt där. Jag har aldrig varit där. Jag fick en bokning där en gång av mitt ex, men jag blev så arg på honom för att han bokade det där. För jag kände mig liksom, så, ni vet hur man kan känna sig ibland, bara får en massa grejer och inte kan ge tillbaka. Sånt provocerar mig. Jag vill att ett förhållande ska vara väldigt jämlikt. Jag hade varit en jättedålig fotbollsfru.
Jag vet hur dina ex kan känna sig.
Ja. Nej, men alltså, jag skällde ut honom efter noten när han hade gett mig en weekend på Yasuragi. Och så fick han gå och boka av det istället. Men nu tänkte jag att nu ska jag åka dit. Jag betalar det själv 2 dagar. Och så ska jag bara gå på sina olika... Det finns så här godnatt-yoga och klangmeditation. Och...
Ja, det finns ju mammabehandlingar där också. Jag vet att när vi var gravida, så som vi säger, vi är väldigt medvetna män. När vi var gravida då med vårt första barn, precis innan vi skulle föda och vi skulle då leverera vårt första barn, så var vi då på mamma yoga och då blev vi omhändertagna just med någon sån här. De smorde in magen och jag låg där bredvid och drack drinkar.
Men min tanke i alla fall är ju då att jag ska göra de här förberedelserna för förlossningen och så. Bara vara själv på det här stället och jassa runt i en sån där morgonrock och ta långa bad och sådär. Det kommer bli härligt. Jag ser fram emot det, men då vill jag inte vara sjuk.
Och man vill ju heller inte bli så drabbad så som de blev på en av våra konkurrenter. Vi kan väl prata. Jag tycker att det gör oss till oss så att säga, att vi är en av få då radioprogram som kan prata om konkurrenterna. Det har alltid varit en sån outtalad regel i Sverige. Jag vet inte varför. Egentligen i världen. Nej. Kanske också. Jag vet inte varför man inte ska kunna nämna, som att någon, om jag nämner Laila Bagge så slår ni då plötsligt av, ni som lyssnar det här och står på Laila Bagge.
Åh, har hon ett program? Varför har ingen sagt något tidigare? Tack Messiah.
Det är liksom det dummaste argumentet man någonsin har hört. Att de bara såhär, nej, vi nämner inte konkurrenterna. Varför inte?
Och jag menar också bara att jag tror ingen byter till våra konkurrenter, speciellt inte med tanke på att vi alltid snackar skit om dem. Så det är ingen som hör oss prata om någon annan program och tänker, det där låter härligt, det där programmet de precis kritiserar.
Det är i och för sig det finaste betyg man kan få.
Vilket då?
Att vi snackar skit om dem.
Ja, det kan de sätta på sin poster. Men, men jo, jag tänkte på morgonpasset i P3 igår, jag vet inte om ni såg det här. En vän till mig, David Druid, mannen med samma frisyr som mig. Vi blandades ofta ihop när vi började köra stand-up båda två, för vi var då de två stand-up-killarna i Sverige med backslick. Han skickades hem, alltså de fick bryta sändningen och så bara skickade de hem honom, för då kom det fram, jag vet inte riktigt hur, att han hade varit i kontakt med någon covid-smittad. Så då avbröt, mitt i en låt liksom, så bara sa de hem, och rubrikerna var braskande då. David Druid skickades hem, P3-profilen skickades hem, mannen med backslick skickades hem, den något fulare med Saja Hallberg skickades hem. Det var jag som skrev det sista.
Var skrev du den?
På kylskåpet här för att mina barn skulle komma.
Kylskåpspoesi, vackert.
Jo, men jag tänkte vi kör lite mysterietema här idag. Vi löste ju då hamstermysteriet som vi alla har grunnat på i många år. Det är sedan 2005, det är ju 16 års grubbel och funderingar. Och sen så har vi ju krimmorgon, det är torsdagen. John, du har ett fall, va?
Ja, alltså om du kan lösa det här också så vore det otroligt. För det är alltså världshistoriens enda olösta flygplanskapning som jag tänkte prata om.
Oh, spännande. Och sen, vet du vad? Jag är så jäkla så här mysteriesugen idag. Så jag tänker att vi ska ta och lösa ett mysterium även i Messias minut. Ja, precis. Idag är det då Messias minut, men det är nästan, John, alltså att det blir lite dubbel då, för du har ju då lite senare ditt segment, men det är nästan att vi får slänga på den här redan nu.
Krimmorgon.
Ja, redan nu alltså.
Okej.
Ja, för det har hänt ett mysterium här i det Hallbergska hemmet, kan jag säga.
Ett till.
Ja, det är jäkla mysterietätt idag. Det är hamsten, det är det här flygplanskapningen, och så är det det här som jag ska prata om nu då. Det är då, och det här har jag aldrig varit med om förut, och säg gärna till om ni har varit med om det här. Jag beställer igår, jag ligger hemma här i min lägenhet. Jag är lite sugen, ni vet hur man ibland blir sugen på en rejäl curry.
Nej, det har aldrig hänt mig. Vad är det för curry?
Ja, men en indisk curryrätt. Kanske en lamb jalfrezi.
I Storbritannien så säger man a curry. Alltså så som ett uttryck. Och det har du nu anammat.
Jag är en curry.
Alltså istället för indiskt.
Ja, indisk. Jag är sugen på indisk mat i alla fall. Jag beställde igår då en lamb jalfrezi. En väldigt specifik.
Kan du uttala jalfrezi igen?
En lamb jalfrezi. Det är en väldigt specifik kryddblandning för oss som har varit mycket i Indien, så vet vi att det är, ja, det är alla de goda grejerna. Strunt samma.
Du har väl aldrig varit i Indien?
Nej, men jag har sett det på film. Och jag har sett kor flera gånger i Sverige. Vilket ändå får mig att tänka.
Du har inte sett någon Bollywood-film?
Nej, men jag har sett Skåne, jag har varit flera gånger med min fru, hon är från Skåne, och då har vi kört förbi flält med kor, och då tänker jag att så här är det nog antagligen i Indien ganska mycket.
Eller, fast liksom tvärtom, inte alls. Korna går inte i en hage, och man mjölkar dem inte, och man dyder dem inte.
Nej, jag vet, men ändå, känslan är lite samma. Wow, det här är Calcutta, fast Eslöv. Ni fattar.
Okej.
Ja, precis, och inte fördomsfullt överhuvudtaget, utan jag gillar ju kor och indier, ska jag säga. Och strunt samma, jag beställde indisk mat igår, jag var sugen på curry. Och det som händer då är att man väntar, det tog längre och längre tid. Jag går in på en av de här apparna, så jag beställer en curry då, skickar hem den. Jag bor ändå i Stockholms innerstad med omnejd. Jag tänkte, det brukar vara ganska snabb leverans. Men det dröjer. Jag följer den i appen, det går upp mitt minuttalet. Och sen till slut då så ser jag att budet är nära. Okej. Okay? Och precis då när jag ska gå ner för att hämta min curry, jag känner doften av curry hela vägen upp till mig på sjunde våningen. Det doftar jalfrezi i hela huset. Då får jag en liten flash från min app där det står: tack för beställningen, din mat är nu upphämtad. Och jag säger, vänta nu, här är ju märkligt. Jag tänker, har de har inte ringt på alltså, förstår du? Så jag tänker, okej, de är kanske nere där och ställt den nere vid trapphuset. Så jag går ner, luktar, jag följer. Som en liten hamster så följer jag curryspåret ner genom trapphuset. Fram till ytterdörren, ingen curry. Jag går ut och går in på innergården, kollar om jag ser en sånt här. Du vet, de har ju en viss rosa nyans, de här matbuden. Jag ser om jag ser någon. Nej, de har cyklat iväg. Och jag försöker då desperat få tag i kundtjänst. Jag säger, förlåt, vad är min jalfrezi? Och de säger, ja, du har ju precis hämtat upp din jalfrezi.
Ja, men vadå, du kände doften av den till och med?
Doften var jalfrezi i hela huset, ja.
Ja.
Ja. Då säger kundtjänsten, de säger, vi ska kolla på det här. 5 minuter senare så säger de, hej Messiah, nu har jag fått tag i cykelbudet. Han menar att han har lämnat beställningen i din hand för 10 minuter sedan. Förstår ni vad som har hänt? Någon jävel i mitt hus har stulit min jalfrezi.
David Ruid har stulit din jalfrezi.
Men har ni varit med om det här? Det är helt sinnessjukt. Alltså, vad är det som händer här? Det är som någon som går ner och möter mitt Fodora-bud i porten, tar min jalfrezi och går.
Du har alltid sån jävla otur med Foodora. Allting i den nya ekonomin har du problem med.
Vad är det som har skett här? Och jag går runt då, för jag försöker då lokalisera vem det kan vara. Jag tänker om någon har tagit fel. Så jag går då och använder min näsa som kompass nästan. Jag går upp.
Vadå, du skulle ringa på och säga jag tror att du har en Jalfresi som tillhör mig?
Nej, det var ju det som blev problemet. Jag lyckades då lukta mig fram till en specifik dörr på andra våningen. Men det är så svårt, för jag vill ju heller inte börja fläbbra med brevinkast.
Nej, det är ju psycho.
Att de bara ser en liten näsa.
Och då du ska stoppa in näsan i brevinkast. Och lukta efter en Jalfresi.
Ja, men, ja, och sen då när jag har lokaliserat den, då blir det pling plong och så blir det bara en bister min. Och så säger jag tror att ni vet varför jag ringer på. Och så ser jag då framför mig en skamsen man som bara sträcker över en sån pappkasse med Jalfresi. Det var idealbilden jag hade haft, men det vågar jag inte göra. Så den är borta då. Då skriver jag igen, men jag förstår inte riktigt hur det här är möjligt. Man ska ju i alla fall identifiera sig. Och då säger de, ja, det verkar som någon har varit vid porten nummer 11. De har mött budet, de har hälsat på budet. De har sagt att de var du, Messiah Hallberg, och tagit emot beställningen och gått. Hur sjukt är det här?
Läskigt nästan ju.
Ja, visst är det.
Jag har varit med om en liten grej när de levererade till mina grannar. Och första gången tog grannarna maten. Och jag blev så jävla förbannad och beställde maten igen. Exakt samma beställning. Och jag är så här, ni har lämnat till fel adress. För jag har aldrig fått maten. Och sen så kommer budet. Jag ser hur det närmar sig på den här appen. Och sen ser jag hur de går in i grannhuset. Ställa maten där. Och då blir jag tokig. Så då går jag ner och så går jag in i grannens hus. Och så tar jag maten och går därifrån.
Du går in, alltså du gör det som jag så att säga fantiserade om.
Ja, jag gick in där och tog maten. Det var ingen som svarade när jag ropade. Så jag öppnade dörren och gick in och tog den bara.
Det där är ju en riktig kvinna som gör det. Alltså jag vågar inte göra det. Men det är så genant också. Jag vet inte fortfarande, jag fick någon slags. De sa så här, hej, vill du ha 70 kronor i checkar? Och jag sa, jo, fast 70 kronor kommer inte väga upp för hur tom och kurrande min mage är nu.
Nej, exakt, det är det. Jag
bara beställa en till.
Ja, fast då är det ju ytterligare 55 minuters leveranstid. För du får alltid din mat på 15 minuter. Och jag måste alltid vänta 55 minuter. Trots att vi bor 10 minuter från varandra. Förstås.
Jag vet, det enda som kan förklara det är att det är Foodora karma.
Vad innebär det?
Du håller på och bråkar med Foodora och Uber och alla de här. Och klagar på att de kör fel.
De kör
och
ju att fel.
Fisken är för salt, säger du hela tiden till Foodora. Du hör av dig till. Alltså Foodoras kundtjänst består ju till liksom så här 50% av dina ärenden. Om man säger det var för salt, mat och skit. Nu får du karma.
Ja, men vad fan. Har jag berättat det, Klara, för dig en gång när jag beställde från Foodora? Jag fick mat från ett pastaställe. Det var det saltaste jag någonsin har ätit. Och då svarar den här jävla Foodora-människan. Ja, du beställde ju pasta med lax. Lax är en saltfisk. Det vet jag väl för fan, din idiot.
Nej, det visste du inte. Lax är ju en saltfisk.
Ja, men det var ju inte.
Och då så gav du dig på Foodora för det. Nu får du igen. Ja. Nu gav de din Jalfredi till någon annan.
Ja, och det är fan, jag menar att det är någon slags indisk grej det här med karma.
Ja, just det, det är det ju. Ja. Du är återfödd som en dålig Foodora kund.
Var du en åttaarmad gud med sju armar försöker texta ja. Till Foodora för att klaga på ett bud.
Och så hatar du kor också.
När vi vet att också de här är slavar i gigonomin liksom, att Messiah är på då de här buden så mycket. Ja, men, jag tycker att jag vet inte vad det säger om dig. Det är liksom
det säger
som,
väl ingenting om mig. Det säger att jag är hungrig och att jag förväntar mig att få de tjänster jag beställt.
Du måste vara snällare mot alla mot Foodora och Uber så kommer det gå bra. Jag tror verkligen det är karma, speciellt när du beställer indiskt.
Det här är inte karma, det här är inte det som de pratar om när man läser religionskunskap, att man ska vara snäll mot Foodora leveranserna. Det har ingenting med det att göra.
Jo, men nej. När du beställer currys så är det som gäller.
Okej. Okay. Jag är säker på att ni har varit med om låga punkter i era liv. Ni har i alla fall aldrig varit med om en lägre punkt i era liv när ni försökt sniffa er fram genom ett eget trapphus i jakt på en lamm Jalfresi. Det hoppas jag att ni slipper, både John och Klara.
Det är obehagliga är inte Foodora, det är obehagliga är ju vem av dina grannar som utger sig för att vara dig.
Det kommer ju bli jävligt spänt på vårstädningen när jag misstänksamt står och tittar på de här olika männen med kvastar.
Du har aldrig gått på någon vårstädning.
Nej, men jag skulle kunna ha gjort.
Nu kommer det ju börja. Jo, för du måste ta reda på det.
Du går runt där och sniffar på grannarna under vårstädningen.
Eller jag går runt där med min egen Jalfresi i en tallrik och ser vilka män som tittar.
Som tittar, som ber om att få smaka.
Ja, men du kan ju också klä in det här i någon form av att du håller på med någon slags undersökning.
Det är en konstig undersökning.
Kan du bara säga en fråga på den här undersökningen?
Men av vilka curryrätter på en indisk meny skulle du helst beställa?
Jag kommer från Sifo.
Balti, Jalfresi.
Vadå, det är bara två rutor. Balti och Jalfresi. Och de har förlåt, vad är det Sifo undersöker? Det är ställ frågor sen. Och alla som kryssar i Jalfresi, då bara slår jag rätt i ansiktet till dig.
Nej, men då kan du ju snäva av antalet misstänkta.
Men du bygger ju upp testet, du kan ju testa mer.
Att jag utökar det här, bara att jag tar det till grannskap, alltså till även hus som det inte, som kan vara potentiella tjuvar i framtiden. Att alla...
Ja, men har någonsin använt mig av en sån här matapp som man får mat hemlevererad? En fråga.
Hur stor ska den här jävla databasen vara, tänker du? Att jag har till slut 5000 män som är potentiella misstänkta. Det är som Palmemordet snart.
Jag kan gå dit undercover.
Du kan låna min tidning med hål i.
Det här blir den konstigaste vårstädningen någonsin. Men med kvinnan med tidningar med utklippta hål och mannen med de olika indiska rätter som har dukat upp.
Åh, gud, jag vet inte, vi klarar av fler mysterium. Vi har hamsten, vi har den indiska maten och ja, men det är ju torsdag och det är ju så, det står ju i Guds budord att torsdagar, då är det Sveriges främsta krimexpert som går igenom ett fall.
Krimmorgon. Ja, men mysteriet är ju, vem var den trevliga välklädda mannen som klev på ett passagerarplan, krävde $200,000 i en väska och försvann? Och var tog han vägen? Det är alltså världshistoriens enda olösta flygplanskapning. Fallet går väl under namnet D.B. Cooper. Har ni hört talas om det?
Ja, jag såg en referens till D.B. Cooper nyligen i någon annan film. Men nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Det var någon Marvel-film, tror jag.
Ja, alltså han har ju blivit nästan som en mytisk figur, den här D.B. Cooper. Har han verkligen existerat på riktigt? Och det har ju varit lite uppmärksamhet kring honom nu den senaste tiden. För den här historien börjar en onsdag eftermiddag för nästan exakt 50 år sedan. Och den här onsdagen, det är som vilken annan onsdag som helst. Solen går upp i öst. Messiah försöker ta åt sig äran för att ha kommit på begreppet lillördag. Och Martin Melin och Bingo Rimér tävlar om vems tonårsdotter som är snyggast på Instagram.
Ja, verkligen.
Men det som händer den här onsdags eftermiddagen, det är att en man kliver in på flygplatsen i Portland, Oregon och köper en biljett. Han använder det falska namnet D.B. Cooper. Han är i medelåldern, har på sig en fin kostym och beställer en whisky och soda när han kommit ombord på planet. Och nu vet jag vad ni tänker, det måste vara Steffo Törnqvist. Men det är inte helt säkert. För kort efter att flygplanet lyft så överlämnar D.B. Cooper en lapp till en flygvärdinna. På lappen står det att han har en bomb i sin portfölj och att han vill ha $200,000 och 4 fallskärmar. Flygvärdinnan säger åt piloten och Cooper tvingar henne sedan att sitta bredvid honom resten av resan. Så han sitter liksom och pratar med den här flygvärdinnan och hon berättar ju efterhand då. Han är trevlig, artig och lugn, en riktig gentleman liksom. Det han vill är att planet ska landa som planerat i Seattle. Och när de kommer fram dit så släpper D.B. Cooper de 36 passagerarna. Han säger, ni kan gå, men besättningen får stanna kvar. Och han får pengarna och fallskärmarna levererade upp i planet. Och när planet sedan lyfter igen så skickar man 5 stycken stridsjättar upp för att följa efter det. Polisen skickar upp dem. Eller militären är det väl. Så de lyfter alltså igen då D.B. Cooper och besättningen. D.B. Cooper beordrar då all besättning att samlas i cockpiten och stänga dörren. Så att han sitter liksom ensam kvar i kabinen. Och sen händer ju då något som idag ses som ett av tidernas största mysterium. För det börjar blåsa upp när de flyger och vädret är dåligt. Besättningen på 5 man är alla inne i cockpiten och undrar vad som försiggår där bak i kabinen. De är ju rädda för han har ju en bomb med sig. De har ju liksom ingen aning. Det är som att försöka lista ut vad fan Vladimir Putin ska med Gotland till.
Ja, det kan man ju undra. Det undrar man ju.
Vadå?
Men när de sen är uppe i luften så känner de hur planet skakar till. Och en signal i cockpit visar att bagageluckan har öppnats. Och på den här tiden så sitter ju liksom, i planen då så fanns det liksom, man kunde fälla ut en utgång längst bak i planet. En liksom trappa som går ner och den har öppnats då.
Men ursäkta min okunskap, men man kan ju gå bak idag också.
Jo, jag vet, men här kan du alltså, du fäller ner en trappa lampa som går liksom under planet.
Mm-hmm,
okay. Så man kan fälla ner den här, och han gör det då medan, man behöver bara trycka på en knapp och sen så fälls den ner då, medan planet är i luften. Det går ju inte idag. Säkerheten är ju mycket starkare idag såklart. Men då, när planet sedan landar 2 timmar senare på den flygplatsen som han ville åka till, då finns inte DB Cooper kvar på planet. Och borta är också väskan med pengar och 2 av de 4 fallskärmarna. Man gör stora sökningar överallt i skogarna och sjöarna i området där man flög då och kände att någonting skakade i planet. Men det finns inte ett spår av DB Cooper någonstans.
Nej.
Stort mysterium. Och ingenting händer. Man kommer inte fram till vem det här var eller var han tog vägen förrän då. Något händer nästan på dagen 10 år senare när 8-åriga Brian håller på att bygga ett sandslott. Och när han gräver i sanden så får han fram flera sedelbuntar. Han tar det här till sina föräldrar och som sen visar för polisen. Och det visar sig vara en del av pengarna som DB Cooper fick. De hade samma serienummer då.
Jävlar.
Som låg då nedgrävda under sanden. Eller om de har varit på sanden och sen sjunkit ner i den på något sätt under de här 10 åren. Det vet man ju inte. Men frågan är ju, var tog resten av pengarna vägen? Och var är DB Cooper? Det har funnits 1000-tals misstänkta genom åren nästan. Experter har också varit oeniga om han verkligen kunnat överleva det här hoppet i det stormiga vädret. Och det faktum var också att en av de här 2 fallskärmarna som han tog med sig i hoppet var icke-fungerande. Det var liksom bara en övningsfallskärm som de hade gett av misstag. Och det känns ju tryggt att veta att man kan råka få en sån. Så att en av fallskärmarna han tog med sig i hoppet fungerade inte. Så man vet ju inte vilken fallskärm använde han. Den fungerande eller den icke-fungerande, det vet man ju inte. Han hade liksom 50% chans där. De flesta har ändå trott att även om DB Cooper lyckats genomföra hoppet så skulle han inte klara sig i vildmarken i det kalla vädret. För det här var liksom mitt i ingenstans då på vintern.
Men han måste ju ha förberett det ändå ju.
Ja, det är ju det man inte vet riktigt då. Utan han verkar ju väldigt säker på. Han vet att han vill landa där de ska landa. Vilken summa pengar han vill ha med sig. Han säger flyg till den här flygplatsen och sen så hoppar han mitt i det. Så det verkar ju välplanerat. Men varför skulle han, det man undrar är ju, varför skulle han välja att hoppa över liksom en vildmark.
Ja.
Och han hade ju bara en kostym på sig och det här var ju, det var skitväder och allt sånt där.
Det låter ju som ett impulsbeslut eller att han kände att han, men det är ju annars är konstigt att ha förberett.
Att det skulle vara det enda. Ja, att det skulle vara det enda impulsbeslutet. Ja. Jag tänker att typ att ja, det blir väl svårtillgängligt då för polis och annat att ta sig dit och hitta honom.
Men samtidigt utsätts han för en enorm risk. Men även om han klarar ett hopp och sen så befinner du dig mitt i ingenstans bland, jag vet inte, vilda djur och du är bara en kostym på dig och en väska med pengar. Men kanske. Men 2016 då i alla fall så lägger FBI officiellt ner den här utredningen kring flygplatskapningen. De menar på att de behöver fokusera sina utredningsresurser på ärenden med mer brådskande prioritet. Som vad då, undrar jag. Många är alltså överens om att DB Cooper inte kunde klara detta. Men en sak har alltid besvärat mig med den slutsatsen. Och det är ju det här som jag inte riktigt kan släppa i fallet DB Cooper. Och det är det här. Ingen person anmäldes försvunnen som kan stämma in på DB Cooper under den här tiden i USA. Alltså tänk på det.
Oj då, ja.
Om DB Cooper dog i hoppet, borde inte någon person ha saknat honom, anmält honom försvunnen eller någonting?
Om han inte var en sån man som befann sig helt i utkanten av samhället och var hemlös eller något liknande. Men när man beskriver honom så låter det inte som att han var en sån person.
Det låter inte alls det, utan han har en fin kostym, han har en snygg slips, han är en gentleman. Alla som har sett honom och flygvärdinnan som har suttit bredvid honom i flera tider beskriver honom som en framgångsrik man i medelåldern. Välrakad och allt sånt här. Så det låter så konstigt att en sån person inte skulle ha någon människa som saknade den efter man har försvunnit.
Nej, just det. I Marvel-universumet så påstår de ju att det är Loki som är DB Cooper.
Ja, men det är jag tveksam till.
Vem är det?
Alltså Loki.
En annan Marvel-karaktär.
Har ni inte sett Loki på Disney Plus?
Jag tycker det är en av de värsta serier jag har sett.
Nej, den är otrolig, den är underbar.
Ja, min son tycker om den, men den är helt omöjlig att hänga med också. Jag aldrig känner mig så gammal som när jag ser den. Jag sitter och frågar min son hela tiden, vem är det där? Jag somnar ju också, vilket i och för sig inte underlättar att hänga med. Att jag vaknar, och, vad händer nu? Varför är de hoppar mellan tiden. John, du skulle avsky den kanske.
Är det en barnfilm?
Nej, det är ingen barnfilm. Vet du vad, John, förresten, jag ska inte avbryta din kring imorgon, men vi fick in ett argt mail här till thedailymessiah@gmail.com.
Mm-hmm.
JVLs fall, nu räcker det, sluta lyssna, säger en kille som heter Stig här. Det finns inget versaler värre än folk som bara jag tittar inte på barnfilmer för jag är vuxen. Det är larvigt versaler. Jag hatar också Harry Potter, men det är ingen barnfilm bara för man inte gillar den. Kallar du Toy Story för barnfilm då också? Och Lejonkungen? Nu slutar jag lyssna. Så det är så. Dessutom har han 6000 följare på TikTok. Så att, där har du en fiende för livet, John.
Vad hette han?
Stig.
Stig, ja, jag kallar Toy Story för en barnfilm. Tillbaka till krimmorgon. Så de två stora frågorna kommer ju med all sannolikhet att fortsätta leva vidare i och med att fallet också är nedlagt. Och det är ju, vem var D.B. Cooper? Och kom han undan?
Kallar du även Lejonkungen för en barnfilm?
Ja, alltså om en film är gjord för barn så tror jag att per definition att det är en barnfilm.
Ja.
Jag vet inte vad som är. Vad är det för konstigt med det? Alltså det är väl inget konstigt att det finns barn. Varför skulle inte barn få egna filmer producerade för sig? Det låter väl rimligt.
Visst var du klar där?
Japp.
Bra. Vi hörs imorgon. Då är det fredag, hörni. Ta hand om er själva och varandra. Vi hörs då. Hej hej.
Hej hej.
Hej.
Podplay. En del av